Hej och välkomna till dagens program av Retorikiska podden, Rätt podd. Dagens gäst är Robert Tussell, en planner. En planner som jobbar idag på Acne Advertising och är ansvarig för det erbjudandet inom strategi och research som planning handlar om. Har även startat Sveriges första plannernätverk som heter Planner Fed. Och ja, har även en liten webbbyrå sidan av som heter Framtidsklubben. Med oss idag så har vi dagens programledare som är Camilla Eriksson. Välkommen hit.
Ja men tack. Här sitter vi i Acnes lokaler i mysrummet nere på Svarvargatan. På Kungsholmen är vi på, eller hur?
Ja.
Ja, det är faktiskt jättemysigt här inne med massa.
Det är lite mörkt och murrigt med härliga fåtöljer.
Ja.
Och vi har lite fin utsikt över Kungsholms strand. Karlbergs slott och så. Så ja, nej, vi trivs väldigt bra i ja. Denna rivningslokal ska tilläggas.
Ja, det är det är. Det ser man ju jättetydligt.
Ja.
Ja, jag tycker att det är väldigt spännande att vi sitter också med glasvägg här mot filmteamet på Acne. Och de hade väldigt roligt när jag började plocka upp alla mikrofoner. Bara, vad ska ni göra? Ska ni göra radio? Så, för radio är ju helt klart det bättre mediet.
Eller? Ja, jag tror de blev lite avundsjuka. De vill också vara med.
Men du, jag bad ju dig vara med i dagens podd eftersom du har jobbat med planning så himla länge. Och när jag skrev första boken, Retorikiska, så skrev jag, stavade jag planera med två N medvetet. För att det handlar ju, hela stycket handlar ju om planning.
Mm.
Vilket alla så här, olika involverade reagerade på. Nej men kolla, det är felstavat och sådär. Det var ju absolut inte min mening på något sätt. Men planning har ju varit någonting som har funnits väldigt länge men som inte riktigt har funnits i branschmedvetande ute på marknadsavdelningar och PR-avdelningar och så vidare förrän de senaste åren. Kan du inte bara börja med att förklara lite grann så här enligt din definition? Vad är en planner? Vad gör en planner? Och så vidare, så vi sätter att alla liksom är med på samma utgångspunkt. Mm.
Den korta liksom, definitionen som jag ska säga, alltså planner är väldigt ansvarig för att definiera problemet som resten av teamet ska lösa med hjälp av kommunikation eller affärsutveckling. Det innebär att man måste vara väldigt duktig på metod, alltså research, förstå människor, förstå företagsprodukter och tjänster och varumärkens roll i deras liv. Det gäller också att ha en hel del reklamkunskap, reklam- och kommunikationskunskap. Så att hur fungerar varumärken, vad har funkat innan, vad borde vi göra och hela den biten. Sen är en jättestor och viktig del som man ofta förbiser, men som i det vardagliga arbetet kan vara det man ofta faller på. Och det är att få med andra, att sälja in den kunskap och de insikterna man tar fram och inspirera framförallt. För att man spenderar de första åren med att lära sig hitta rätt insikt, hitta rätt sanning så att säga. Men man spenderar resterande år med att bli bättre på att använda den för att inspirera de andra. Så att efter de har hört din briefning blir så pass exalterade eller liksom så här, tycker det här är kul att jobba med och vill lösa det problemet som du har hittat åt dem.
Mm. För att, jag minns när jag själv gick på IHR, det var då jag fick upp ögonen för en planner och vad en planner gör. Och det är väldigt mycket konsumentinsikter och väldigt mycket kommunikationspsykologi.
Mm.
Och det är, för mig så är en planner någon som står mellan kunden och själva teamet som sen utformar kommunikationen. Eller är en del i det teamet men vars arbete föregår själva resten av kreativitetsprocessen.
Jag tycker, alltså lite grann, planningen uppfanns ju slutet av 60-talet i England på två olika byråer parallellt ungefär. Den ena hette JMP och den andra hette Stanley Polliten. Nu blandade jag ihop det lite grann. Det är faktiskt länge sedan jag pratade om det här. Men anledningen var i alla fall att det var liksom väldigt klassiskt engelskt. Man satt i sina cubicles och hade rörpost mellan avdelningarna. Och det fanns faktiskt research redan då. Men den var lite grann som att man levererade Excel-dokument fullt med data in till den kreativa avdelningen. Och det fanns liksom ingen filter däremellan. Dessutom var den researchen som gjordes väldigt basic. Det var så här, de hade gått ut och frågat människor vilka öppettider de tyckte bäst om. Och sen var det liksom insikten till teamet. Folk gillar öppet jämt. Gör något på det.
Gör det.
Ja. Så det kom egentligen från det kreativa hållet. Att vi måste ha bättre underlag att förstå människor på. Så att planen var någon slags mellanfigur. Mellan research och kreativiteten. Så att man tar egentligen det som man lär sig av ren analys. Och presenterar det i en form som passar mer kreativa människor. Och just här, som inledningsvis jag sa, man börjar med att försöka lära sig hitta insikten. Man är väldigt duktig på analys. Men sen kommer den svårare biten, att förmedla det till en annan. Så att jag tycker rollen är kvar i väldigt hög grad i där den började. Och jag var på ett föredrag, det finns ju en planerförening. Det finns en som är ideell och en som är kommersiell. Den kommersiella var ju jag med och drog igång, Planerfed. Den ideella är ju APG. Som, den är betydligt större. Där träffas de och har mycket träffar och sådär. Och APG kommer från London också. Men har en svensk gren då. Och på den här träffen på APG i Stockholm. Så var det en kille som heter Martin Vigo. Som är planningschef på kanske världens bästa reklambyrå. Wieden & Kennedy. Och även bland alla kontor Wieden & Kennedy har. Så är Amsterdam framförallt väldigt väl ansett. Och det är där han sitter. Och han bedrev hela kvällen, jag tror ämnet var så här, the radicalism in planning. Att nu är det dags att bli väldigt radikal inom planning. Men vad var budskapet när han väl kom? Jo, att nu måste vi gå tillbaka till rötterna. Vi måste gå tillbaka till att sluta prata innovation och big data och alla de här sakerna. Bara förstå, var kom planning från början? Och förstå de små insikterna istället för att gapa efter de stora och lite grann. Missa vad man håller på med. Och där tycker jag. Det finns jättemycket liksom kvar. I det hantverket. Som är grunden. Vi tycker att världen förändras väldigt snabbt omkring oss. Och det gör den förvisso. Men människor är ändå kvar. Och förhåller sig till världen på ett sätt som. Inte går lika snabbt. Så att det gäller. Att förstå människor. Förstå den kommersiella världens roll i deras liv och förmedla det här till andra som ska hjälpa dig lösa problemen. Det kvarstår.
Mm. Jag lyssnade på Jakob Östberg som är professor i reklam och PR vid numera FEKEN på Stockholms universitet. Det är alltså min gamla utbildning fast han fanns inte där då, IHR. Han pratade kring ämnet, nu ska vi säga vilken ordning de kom, men konsumtion, kommers och kultur. Där människor blir påverkade och nyttjar olika, framförallt produkter men även tjänster för att visa sig från en sida som de vill att andra ska uppfatta.
Mm.
Vi har ju det här med övergångsritualer som jag tyckte var så himla spännande när han pratade om. För att vi i Sverige är ju så dåliga på det, till exempel det här med giftermål. I USA så blir man ju inte vuxen förrän man har en ring på fingret, enligt honom. Och då var det då en anledning till att man i mycket, mycket högre utsträckning gifter sig i USA än vad man gör i Sverige. Och i Sverige har vi ju en sambolag som nästan är identisk med äktenskapsbalken. Och här har vi inte samma behov av att gifta oss då. Dessutom har vi en feministisk historisk rörelse som har drivit att kvinnan inte alls ska gifta sig. Och sådär. Men vi fastnar inte i det träsket utan snarare. Jag tycker att det blir intressant det här med vigselringen eller den här statusklockan på armen. Jag har alltså så mycket pengar, en ekonomisk trygghet, att jag kan lägga så här mycket pengar på en klocka.
Mm.
Och så vidare och så vidare.
Jag tänker bara med vigselringen. Jag skulle fylla 34, jag är kanske några år äldre än 34 idag. Men det här var 2 veckor innan jag skulle fylla 34. Och då var det, tror jag, på Sveriges Radio i alla fall, det var P1 eller P3. Och då så sa de så här, ja, nu har vi gått ut med en enkät i svenska folket där vi kommer fram till när man blir vuxen. Och då hade folk gått rösta. Liksom, när slutar den här förlängda ungdomen? När blir du vuxen?
34.
Jo, 34 var det. Så att jag hade en 2 veckors ride på min bucket list innan jag skulle bli vuxen. Nej, jag hade inte så stor problem med det just då. Det kanske kom före eller efter. Men det är ganska roligt det där med hur Sverige är ju liksom sen långt tillbaka, sen Luther, en helt annan typ av samhälle där vi omvärderar våra egna traditioner. Och det här med att tolka sin egen bibel och allt det här gör ju att vi är ju inte så traditionella i det sättet. Och det är det jag älskar med Sverige som gör oss både
Förlåt,
nu rättar mina mick här.
Jag så förstår att jag honom att komma närmare micken, för jag hör att ljudet blir så mycket bättre då.
Ja, men du är ju proffs på att göra sånt här. Mm.
Ja, men, och så här,
men vad jag skulle säga, din fråga där var kring statusprodukter egentligen. Mm. Och det är ofta så här, när man pratar varumärken så kommer ju alltid så här statusprodukter upp. Kan vara i det här fallet då Rolex då kanske, eller vad heter klocklyxvarumärken? Seiko är kanske inte ett av dem. Jag kommer inte ihåg vad alla heter. Annars brukar jag alltid Apple och Harley Davidson och sådana här produkter komma upp. Och här har det ju hänt jättemycket spännande de sista åren. Som lite grann omkullkastat det här, för att det finns ju ett par varumärken i ditt liv som kanske är väldigt viktiga för dig. Men för de allra flesta så jag menar, du gör ju väldigt många köp idag jämfört med dels förr i tiden. Dels, jag tror, det är lätt att jämföra med förr i tiden. Man tänkte att man alltid konsumerade på en viss nivå, en viss klass, säger man ju ofta. Att var du rik så köpte du det dyra kaffet, den dyra mjölken, den dyra flingorna, och så liksom rakt över körde den lite finare bilen. Jag har svårt att tro att det faktiskt var så, men det är så man brukar säga. Och att idag så är det så här, nej men kaffet är viktigt för mig, så då väljer jag bra kaffe. Mjölk kunde inte bli mig mindre, ta något, ketchup bryr mig inte. Bil, ja, jag ska ta mig från A till B. Eller så är det viktigt för mig, men man har vissa kategorier som är viktiga för mig och andra inte. Så man är mer bland premium i sin konsumtion. Men sen har ju liksom det här med antal köp gått upp så otroligt mycket. Plöjer du igenom en Ica Maxi idag så har du väl ungefär 100 000 artiklar. Och jag tycker den bilden av att man, för den gör ju alla människor, går igenom en mataffär. Och det här vill jag lite grann beskriva vad varumärkets roll är för oss idag. Man går med en vagn och sen så tittar du till vänster, ja den där. Och sen, ja den där, nej inte den, 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 den. Så är varumärkets roll i de allra flesta fall för oss. Inte att man sitter och kanske så här tittar på jämförelsesajter i 20 veckor innan man bestämmer sig för att jag ska köpa just den klockan. Det är så otroligt få fall. Och det finns ju de produkterna, och jobbar med dem så är det viktigt. Men annars är för de allra flesta så är det en helt annan typ av affär vi kollar på.
Ja, Jakob pratade också om det här med ångest. Och det är någonting som jag älskar när det gäller kommunikation. För att om vi, antingen så identifierar vi ångesten eller så skapar vi den. Och sen kommer vi med vår produkttjänst i det som det ångestdämpande pillret. Mm. Och Jakob pratar om det här på ett annat sätt. Det är ju fästingar och Osgood och någon tredje som jag nu glömmer bort. Men han börjar på H, som i princip har gjort en triangulär. Ja, österrikare
förmodligen.
Förmodligen österrikare. Och jag tycker att det är spännande att det gäller fortfarande när man tittar på den nyaste forskningen. Att ja, det handlar hela tiden om att tap into the anxiety, som vi säger på svenska. Hur ser du på det utifrån ditt perspektiv?
Ja, men jag håller med om det där. Grejen är med så här ångest. Ibland blir det så här översmart när man försöker göra någonting på de här djupa grundläggande känslorna hos oss. Därför att om vi återigen kommer tillbaka till att prata planning, att så här, det kan säkert vara sant och du kan hitta det. Och jag skulle kunna bevisa det i många lägen. Och ibland så ger det faktiskt någonting att gå på att lösa med kommunikation. Men i och med att varumärkens roll sen är så sjukt ytliga, så är det inte alltid som man kan göra någonting med en sån insikt. Men hur jag ser på ångest, jag tror absolut att vi konsumerar oss ur ångest. Jag tänker ofta så här, jag går förbi, ofta har man ju en runda till jobbet eller du går på lunch eller någonting, så brukar det vara någon affär man kanske kollar in i och vilka snygga skor eller vad det kan vara. Så man är alltid sugen, ja kanske ska jag gå in idag eller inte, eller den där. Och framförallt i slutet på månaden så tycker jag att det är jättesnygga. Och sen ibland händer det att man får någon skatteåterbäring eller så här, någonting du har sålt din lägenhet och ut läge där du faktiskt har ganska mycket pengar. Så inser du att du går förbi och så du är inte ens intresserad. Du börjar titta på den med objektiva ögon att de där skorna är ju faktiskt inte ens snygga. Jag vill inte ens ha dem. Och då, det har hänt mig flera gånger. Eller ett par gånger, inte så ofta jag får de här extra tillskottet av pengar. Men inte så ofta som jag skulle önska. Men då inser jag hur det egentligen bara varit drivet av att så här, jag vill berätta för mig själv att eftersom jag jobbar och står i så är jag värd det. Jag är värd, jag vill ge mig själv belöningar hela tiden. Och, i form av, och då tar man ju det som står nära till hands. För det kan man ju se ett jobb som som gör jobbet bättre många gånger än varumärket är ju tillgänglighet. Vill du till exempel få ditt varumärke att växa så är det ju oavsiktliga köp du ska försöka få upp. För att där finns det en jättevolymgrupp och den tillgodoser du genom framförallt fysisk distribution. Men även med mental distribution, det vill säga du, när de överlappar varandra, det är då det verkligen händer någonting. Du kommer att tänka på ett varumärke, inte nödvändigtvis av en speciell anledning. Det kan vara väldigt många anledningar. För så är det ju ofta att om du tar ett stort varumärke. Vi är så indoktrinerade här att varumärke ska ha en position. Men så här, ta ICA eller Apple eller så här, vilket som helst. Vad står de för? Vad står ICA för?
Vad står ICA för mig? Ja. För mig är det en privatperson som har ett engagemang i försäljning och som älskar handel och som driver sitt eget företag. Och som går upp från att få starta en liten ICA-butik till att om han kan, eller hon kan visa på en stor försäljning så får hen en större förtroende inom koncernen och får då köpa och driva en större butik och så vidare. Medan deras konkurrent Coop är medlemsägt och det blir alldeles för utplattat och man vet inte om makten sitter jättehögt upp.
Ja, det var en ganska väl broderad historia.
Ärsta, ska vi ta ett nytt exempel?
Nej, jag tror faktiskt inte så många. Alltså jag tror absolut att man förknippar ICA-Stig med handlan om man frågar någon. Men jag tror inte att folk spontant tänker på det. För att folk är inte dumma, men folk tänker inte. Alltså inte på dig och ditt varumärke.
Nej.
Om du frågar dem så gör de det. Men oftast frågar ju folk inte om varumärken.
Alltså, hur tar man då reda på vad folk egentligen tycker?
Man observerar deras beteenden.
Ja.
Gör du en bra psykologisk studie så är det ju aldrig det du frågar som du vill ha svar på. Och här, där kommer in, så vi är ju lite hobbypsykologer. Alltså man försöker ju verkligen hitta det här där man lockar med morot och sen står man och observerar från sidan. Vad gör de? Och det finns lite olika sätt att göra det på. Och här gäller det framförallt väldigt mycket att få ut kvantifierad data. Och det är väl någonting som Sverige, om vi kollar på planning, vi har varit historiskt sett väldigt duktiga på kvalitativt. Alltså intervjuer, fokusgrupper i oändlighet. Prata, gå ut och titta och studera. Men vi har inte varit så duktiga på Excel research, alltså att verkligen statistiskt göra regressionsanalyser eller vad det kan vara. Men det tycker jag, det börjar komma mer och mer och det behövs. Det behövs verkligen. För att marknadsföring är ju en svag kraft. Det ska man ha klart för sig. Det är en jättesvag kraft. Men den betalar tillbaka sig när du skalar upp den i volym. Och på sikt. Inte på kort sikt. Du kan ju, visst om du har en aktiveringserbjudande, en rabatt eller någonting. Men det urholkar ju bara varumärket. Så du vill egentligen inte göra det. Men visst, det ser ju jättebra ut på kort sikt. För att du säljer jättemycket. Men det du gör är att du säljer till de kunderna som skulle ha köpt senare, tidigare. Så att du urholkar liksom ditt... typ ett årsköp kanske händer på en månad. Och så de andra 11 månaderna har du ganska dålig försäljning. Därför att du sköt fram de andra månaders försäljning.
Och så är det exempel. Ett billigare pris.
Ja. Och... det handlar ju hela tiden om så skörda varumärket ju. Att så här, du planterar någonting. Och här, det som är positivt det är att vi ser ju att riktigt så här, bra hantverk, bra reklam. Jag kommer ju så här, nu folk kanske tror att jag är mossig. men så här, för att,
de ser faktiskt hur du ser ut om de tittar på sin mobil. Det ligger en bild på dig.
Men vad jag försöker säga är att massmarknadsföringen är ju verkligen inte död. Vi vill ju gärna tro det. Vi vill gärna tro att så här, nu med digitalt så tar det över och allting sker i sociala medier eller sånt där. Och absolut, det har ju varit ett snack om det väldigt, väldigt länge. Och nu är det en hockeyklubbeffekt. TV tappar väl 11% tror jag i år.
Jag såg att Aftonbladet lämnade tillbaka sin marksända kanalplats. För de tror inte på det längre. Utan de ser att människor bara tittar på TV online och det är framtiden.
Mm. Och det är med största säkerhet. YouTube är ju, om de är i par med, eller om de har gått om. Men de är i klass med TV4 vad gäller räckvidd. Förut var ju YouTube jättebra för kanske en yngre publik. Men nu är det nästan alla åldrar. Så det händer. Men det är fortfarande så att det är typen av innehåll som förmedlar jättemycket känsla som berör kreativ höjd som gör jobbet. Sen kan Google-annonser eller så AdWords, SEO-optimering och allting sånt där är ju väldigt bra för konvertering för folk som söker, som är i köptillfället, men inte för varumärkesbyggande. För varumärkesbyggande måste du göra lite kontinuerligt och på väldigt lång sikt. Treårsplan är det bästa, men det har jag hittills aldrig träffat någon som har. Man gör ju en varumärkesplattform eller en kommunikationsplattform, och den ska givetvis vara kanske 3-5 år. Men sen när det kommer till marknadsplanen så är det sällan den sträcker sig längre än ett år framåt. Och det är jättesynd, för där, det finns en annan stor undersökning som släpptes dels 2008 och sen har de gjort en förnyad variant. Och det är den engelska 100-wattan som kallas IPA Awards. Och det är lite så här, i planningkretsar så får man typ ett diplom bara för att ha skrivit en ansökan till den här tävlingen. För jämfört med den svenska 100-wattan, den får den svenska 100-wattan att blekna. De har väldigt höga krav på att du kan bevisa effekt i affären, i liksom kommunikationseffekt och hela fadrutan. Så att då har man liksom utgått från att alla som ens söker till den här kampanjen eller den här awardsen är en effektiv kampanj. För annars, why bother? Och då har man tagit 800 kampanjer tror jag det är, som är över 7-8 års tid i den här. Och analyserat och hittat de gemensamma nämnarna. Vad är det som skapar framgångsrik reklam?
Mm.
Och den släppte man 2008. Nu har de kommit med en uppföljning baserat på lite samma material med nya analyser som heter The Long and the Short of It, som handlar just om kortsiktig och långsiktig effekt. Och i det här kan man då till exempel säga att det som skapar den mest effektiva reklamen är ju liking, emotionell reklam, och det har vi hört innan, men det är så här, det bekräftar dem. Men liking, och framförallt fame. Och fame är ju alltså berömmelse, att det pratas om den, att det delas och allt det här. Men jag tror att fame är också en form av popularitet. Och popularitet så ser vi att det sprids. Liksom. Det har någon slags förmåga att spridas av människor utan att... Det blir så konstigt om man ska sitta och räkna liksom Facebook-likes eller tweets på sånt här. Men det är ett symptom på att du lyckas. Men det säger ingenting om den hela affären på något sätt. Ja, där blommar jag iväg lite på det här. Men...
Ja, men alltså vi pratar ganska mycket om sånt där. Om man har jättemånga Twitter-följare.
Mm.
Ja, men de är mer lyckad än den som inte har det. Om man har jättemånga Facebook-likes. Och jag blir, varenda gång så tänker jag så här. Ja, nej men vänta här nu. Den här har jag diskuterat massor med gånger.
Mm.
Det är ju inte kvantiteten. Det är ju kvaliteten.
Mm.
Har du rätt följare som hela tiden kommenterar och sprider och retweetar eller delar eller... Ja, men då behöver du inte särskilt många för att nå en väldigt, väldigt stor grupp som förhoppningsvis då också är engagerad.
Ja, jag skulle ju, alltså så här, det är ju skillnad i, om du tittar på ett stort företags varumärke så handlar det om räckvidd. Räckvidd hela tiden, att nå så många som möjligt.
För att?
Därför att, om du tittar på just så här sociala medier så har du ju en förmåga att nå de som redan är intresserade. De är redan del av din sfär. De köper dina produkter eller har valt att inte köpa dem. De är liksom heavy users av din kategori förmodligen. Och beteendet påverkar vår attityd mer än vad attityd påverkar attityd.
Mm.
Så att,
ja, men man kan ju gå bakvägen. Det är jättesvårt. Värderingar ändrar du ju inte hos människor. Attityd är jättesvårt att ändra hos människor.
Mm.
Beteende kan du ändra hos människor. Och när du ändrar
beteendet... Ja, du menar att det är tvärtom, att det är lättare att ändra beteende.
Ja.
Ja, det är det ju delvis. Det kan
vara. Och om du får någon att ändra ett beteende. Till exempel det här med att jag måste börja med någonting eller sluta med någonting med nyårslöften. Och så får de att, om det är så här 21 dagar i rad, går den där morgonpromenaden. Så kan du ändra beteendet. Och sen så börjar de titta på sig själv utifrån. Och nu är det inte jag som inte kan ordet på svenska, utan det är faktiskt en engelsk term. Self-perception.
Mm.
Jaha, gör jag på det här sättet? Jaha. Ja, då tycker jag alltså om det. Och så ändrar man attityden bakvägen.
Mm. Men så kan det säkert vara. Det kan vara på väldigt många olika sätt. Men vad jag vill komma till egentligen, det är att man ska förstå vad den målgruppen på nätet har för roll i din affär. För oftast så är det ju de som inte bryr sig om dig som är den absolut viktigaste målgruppen. Och de kommer inte interagera med dig på nätet.
Nej, det är därför jag menar att de som gillar dig på Facebook är jätteviktiga, att de är kvalitet på dem. Att de är sådana som engagerar sig, delar din status eller kommenterar den så att den på så sätt kommer i deras flöden. Så att deras vänner och bekanta som de är vänner med ser det via dem och inte via dig.
Men jag tänker så här, för en startup eller för dig som person, om vi pratar om dig som person, där tror jag absolut att det handlar om kvalitet. För där, det blir lite äpplen och päron i det hela. För ett stort företag så är den här gruppen av människor ganska ointressant, om jag ska vara ärlig. Jag är inte så mycket för engagemang och sociala medier vad det gäller stort företags varumärke. För det är inte där de växer.
Nej, men det, du har rätt. Jag tänker ju mer ifrån från startups och småföretag, exakt. Egenföretagare. Ja.
Och där finns det absolut en potential att bygga upp på det sättet. Men sen för att växa så måste du få räckvidd. Och då måste du gå utanför de här inre kretsen. Det, som ett exempel, Google, när det startade, så var det ju en clean sökmotor. That's it. Det var en position de fick. Idag, snart äger de i halva världen. Alltså det, de har ju inte hållit sig till den affären att bara ha sök. De, liksom, AdWords har ju finansierat i stort sett allt de har gjort och så vidare. Gmail kom, YouTube och nu vet jag inte vad de äger längre. Och då ser man hur de breddar sig och därmed blir större hela tiden. Och det är lite grann dit jag vill komma. Att oftast när du vill ha göra någon sak på nätet så blir det lite så här en tydlig fråga eller en tydlig position eller någonting du driver. Och de som är där, de är förmodligen redan dina kunder eller har en relation till dig. Det är inte där du växer. Men sen kan den gruppen vara jätteviktig för att hålla dem i schack, hålla dem nöjda. Så att inte de blir missnöjda och börjar sprida liksom massa dåliga ord på nätet, så självklart.
Men vad är dina tankar då på hur man växer?
Hur man växer? Hur man växer är, finns två sätt. Det ena är ju att man framförallt lockar de som köper din produkt mest sällan. Kanske inte mest sällan, men väldigt sällan jämfört med. Därför att
pratar vi bara produkter eller det här är även tjänster?
Det är även tjänster.
Uh-huh.
Det här är både produkter och tjänster. Men nu pratar jag om företag som är lite mer etablerade. För det kom ju ett par år sedan så publicerades ju den här Double Jeopardy-teorin. Som är framtagen av Ehrenberger Bass Institute. Också så här svårt ord. De är säkert österrikare de också.
Det låter så.
Ja, det är Rory Sutherland som har lärt mig att alla österrikare är de som kommer på allting. Jag tror på honom. Men i alla fall. De tog fram en teori. Så de liksom, för de menar med att reklamkunskap, vetenskap. Reklam som vetenskap är ungefär som åderlåtningsstadiet var för medicinvetenskapen. Att under 2000 år så höll medicinvetenskapen på med åderlåtning. För att det kändes som man gjorde någonting. Det var det vi visste. Man hade ingen koll. Och nu idag så kan man bota cancer. Vi med reklam, vi har alltid sagt så här, men man, liksom, kreatörer pratar ofta om att man kan inte naila hur reklam funkar. Det är bara magkänsla. Ja, men titta på arkitektur. Det är också ett kreativt yrke. Men du kan inte bygga, vad heter det, Burj Dubai. Eller de döpte om dem, det här höga tornet i Dubai. Mm. Eller Eiffeltornet, eller Guggenheim-museet. Du kan liksom inte bara bygga det på känsla. Du måste ha lite koll på hållfasthetslära och en hel del andra saker. Och där är vi ju inte i marknadsföring. Vi har på antaganden trott att positionering fungerar. Att differentiering är viktigt. Att målgrupper är viktigt. Men allt det ifrågasätter de väldigt skickligt. Och då är det bland annat poängen så här. I teorin, vilket vi ofta tror jag, är att det finns stora varumärken som har många kunder. Men som har kunder som har en ganska svag relation till dem. Och sen finns det små varumärken som har lite lojalare kundkrets som gillar dem lite bättre. Som kanske till och med är beredda att betala mer för deras produkter eller tjänster. Det är ju teorin. I verkligheten så är det aldrig så.
Och hur är det i verkligheten?
I verkligheten är det så att den som har störst marknadsandel har flest kunder med högst lojalitet. Lojaliteten hänger ihop, har samma hänger ihop med proportionen till marknadsandelen. Så att har du högst marknadsandel, högst lojalitet. Har du minst marknadsandel, Det är därför det kallas för double jeopardy, för den slår två gånger. Har du mindre marknadsandel så har du färre antal kunder som köper dig färre gånger.
Så det gäller att bli marknadsledare?
Du måste alltid satsa på penetration, inte lojalitet.
Och hur, vad är dina bästa råd kring att nå större spridning?
Ja, det handlar väldigt mycket om att se över hur enkel är du att köpa. För oftast så kanske vi gör hinder. Och nu tänker jag på de här. Tänk på människor som köper din produkt kanske en gång om året. Eller kanske en gång vart 50 år. Ta en mäklartjänst. Jag menar, hur ofta säljer du din bostad? Det är inte så ofta. Då kanske vi kikar på en gång vart 10 år. Och tänk på dem när du försöker göra din produkt så enkel som möjligt att köpa för dem. Och sen påminner du dem om hela tiden om att du finns. Så att istället för att göra en stor kampanj och sen vara tyst jättelänge, så ska du ha en ganska kontinuerlig närvaro där du påminner om att du finns. Sen skapar du...
Vad pratar vi om där?
Vad menar du?
Är det på veckobasis? Är det på månadsbasis? Kvartalsbasis?
Ja, så ofta du kan, men månadsbasis är ju fantastiskt. Man får väl kika lite grann på människors liv, hur de kan komma i kontakt med det. Jag förstår att köper man en tjänst var tionde år så är det ganska svårt att kanske ligga i tv hela tiden. Beror på hur stor affären är. Du kanske lönar sig. Det får man liksom kika lite från fall till fall. Ofta så saknar i Sverige så stöter man ofta på problemet att budgeten är för liten för att ligga hela tiden. Om man ska bryta igenom. För att det viktigaste är att bryta igenom fortfarande. Bara för att man sprider ut det måste man ju fortfarande bryta igenom. Så då kanske det är bättre att gå mer sällan och bryta igenom. Givet förutsättningen. Men skulle du liksom göra det på riktigt rätt, så skulle du synas hela tiden. Och du ska se till att du har en vi kallar det här för en byggsten. Varumärkets byggstenar. Som sätter sig på hjärnan. I dina minnesstrukturer. Som du sen kan återkalla vid köptillfället. Byggstenarna kan ju vara i den enklaste form. En logga. En slogan, en färg, liksom färger och sånt där lär vi oss jättebra. Men jag säger så här, vilken färg har Clas Ohlsons logga?
Mm.
Vilken färg har Norwegians logga?
Mm.
Du kan inte, eller?
Clas Ohlson är inte ljusblå, Norwegian är
du bara
blå.
Ja. Vem har berättat det för dig?
Ja, de själva.
Ja, men de har aldrig sagt det, eller?
Nej, men de har visat det. Mig.
Och det där tycker jag att, vad sa de i sin senaste reklam?
Ingen aning.
Nej. Det kommer vi inte ihåg. Så att folk, man kan ju ibland sitta och fundera på jättelänge, vad ska vi säga? Men människors förmåga att minnas någonting är mycket starkare i det visuella eller i ljud till exempel.
Jag tänkte just på det. All den här reklamjinglar.
Mm.
Varenda gång som jag startar min Volvo så kanske man rullar ut sådär utan att sätta på sig säkerhetsbältet. Och då hör man det. Bing,
ja.
Som blir mer och mer intensivt.
Det är bara en varumärkesbyggsten från
Vet du vilken reklam det är?
Nej, jag känner faktiskt inte igen.
Ah, det är en bensinform som räcker längre.
Ah,
så de behöver inte vara stressade när bensinmätaren går mot noll.
Mm.
Utan då sitter de i bilen och sjunger istället.
Ja, men sån där, alltså det är fantastiskt. Om du kollar på en reklamfilm, för det kan alla se framför sig tror jag. Och så försöker du berätta någonting. Och man vet ju att det är reklam. Men alltså ljudet har du ingen radar för. Det liksom bara går in.
Ja.
Och samma sak med design. För att du tänker så här, hur det ser ut i bakgrunden på den här personen som försöker förmedla något till dig. Där sätter du inte upp någon slags radar. Så det liksom bara sugs in.
Ja, men särskilt också om man använder en redan känd låt. Som jag älskar Ifs reklam.
Ja.
Don't you worry about a thing. Och så ser man de här människorna som är helt galna grejer. Och man bara, åh, det är helt fantastiskt.
Ja.
Och så har man bara den här låten som man redan kan spelas i bakgrunden. Inte vet jag hur Folksams reklam ser ut. Inte. Eller Trygg Hansa.
Mm.
Men jag kommer ihåg If.
Nej, precis. Och sen gäller det ju att du kommer ihåg det här sen när du ska köpa försäkring. På något sätt. Så att du minns... Hur det, och just i försäkringsfallet, idag har det är inte knappast ett kontor man går in på. Utan du ska då komma ihåg att gå in på deras sajt. Till skillnad om det hade varit marmelad gjorde reklam för då kommer du råka på den hyllan. Bara du ställer dig framför marmeladhyllan. Det är lite två olika utmaningar där. Men just att bygga de här minnesstrukturerna är superviktigt. Och jag tycker nästan man var bättre på det förr i tiden på sätt och vis. Idag så det blir lite så översmart. Vi gör, nu pratar jag om reklamare här. Liksom, vi gör reklam för reklamare. Som den här Martin Beagle då för Wedding Kennedy. Han byggde upp en bild. Han kallade för Adland. Och det var längst uppe på en bergstopp. Så var den här lilla byn. Och vi gjorde bara reklam för varandra. Och det är en sån bra metafor som jag ofta tänker på. Alltså det är ingen så här nytt att vi gör jobb för varandra. Det tror jag man gör inom alla branscher. Man försöker imponera på sina kollegor. Men i vårt fall så får det katastrofala följder. För att vi blir för svåra för folk att förstå. Och där handlar det om att så här bygga tydliga, enkla element att följa. Och se till att den kommunikation du bygger minnen som kan återkallas vid köptillfället. Så att du erinrar dem på något sätt. Eller skapar. Det du vill åt är ju alltså saliens. Det vill säga benägenheten att komma och tänka på det vid rätt tillfällen.
Ja, men jag tänker också på alla de här fantastiska varumärkena som verkligen har lyckats med sina slogans.
Mm.
Just do it.
Mm.
Att det blir ju också så här i det vardagliga språket så kommer deras slogan in.
Mm.
Ja, och vad använder jag för idrottskläder och skor?
Och varför? Jag är generellt inte för slogans. Men just do it. Den har att göra med dig.
Ja.
Inte med dem.
Ja.
Och det är där de flesta slogans går fel. De försöker alltid berätta om sig själva eller någonting sånt. Men den har ju fullt med attityd. Dessutom har de tidigt ute liksom att göra på det här sättet, tror jag. Idag är det ju, jag skulle säga, det är en liten trend vi har sett på byrån. Vi har diskuterat det här väldigt ovetenskapligt. Men det är att de flesta använder inte slogans längre. Och jag tror att det är rätt. Därför att jag tror att slogan ofta begränsar den. Det ger en anledning till att inte köpa. För man står för någonting som är för snävt. Så att istället skulle det vara bred. Det var lite därför jag var inne på, vad står ICA för egentligen? Därför att för mig står de för alla möjliga saker. Och tittar man på deras reklam så är det väldigt sällan de faktiskt pratar om sig själva. De tar upp ämnen som underhåller. Och det underhåller alla. Liksom, ungdomar gillar det, min pappa gillar det, jag gillar det. Lite som Solsidan. Tilltalar en otroligt bred målgrupp fast egentligen väldigt smalt ämne. Och det tror jag snarare att man hamnar liksom i en kulturell position. Inte så här berätta inifrån och ut. För att det är verkligen över. Med att göra det. Du kanske kan med mördande reklam om du plöjer ner en miljard banka in någonting. Men jag tvivlar på att det är värt de pengarna. Jag tror inte du får igen dem.
Är det så att du har förberett något case idag?
Ett case?
Ja.
Mm.
Det vore så spännande att få höra lite.
Det har jag faktiskt inte. Det visste jag inte om att jag skulle göra.
Nej, jag kom på det nu.
Ja, okej. Okay. Nej, jag har inte förberett något case. Men vi skulle kunna prata om en annan grej. Jag skulle vilja fortsätta med målgrupper.
Ja, men gör det då.
Därför att vi får ju väldigt mycket så här. Vi tänker att vi måste hitta vår målgrupp. Och ibland så målar vi ut profiler så här, Sara 28, nu ska jag prata med dig. Och så ibland har man en bild på henne till och med. Och det här, jag är oerhört skeptisk till det här vad det gäller kommunikation. Vad det gäller att utveckla själva produkten, alltså en produktmålgrupp, så är jag jätteför. Då tror jag verkligen man ska förstå användaren, vad de har dem till. Och alla de här frågorna som man brukar ställa sig. Jättebra. Men när det gäller kommunikationsmålgruppen, det finns så otroligt många anledningar att köpa en produkt. Och det går inte att klumpa ihop dem, för man missar då den här chansen att träffa dem som skulle köpa det väldigt sällan. De du inte hade kunnat gissa på förhand skulle köpa dig. De blir en så pass stor volym. Så att du måste använda dem för att växa. Och därför så tycker jag en farlig grej när man då gör de här målgruppen. Det är att man börjar leta efter skillnader. Så här, ah, vi hittar här. Och ofta kan man sitta så här. Ah, den sa 10% mer. Jag vet inte. Aktiva kvällar. Än den andra. Någon gillar bio mer. Ibland kommer det från direkt från så här Orvesto och då så här, ja, gillar att hoppa base jumping eller flyga drake liksom.
Men är det inte så här, mycket mer intressant att då få reda på att inom 3 månader, inom en snar framtid har jag för avsikt att basejumpa inom en, du vet, inom en månad har jag för avsikt att, det är ju mer intressant att veta.
Om du driver basejumping-företag?
Ja.
Det är det.
Eller
men för de flesta, jag skulle säga, min poäng är så här, försök hitta det som förenar oss istället. Vi är till 99% lika, ungefär som DNA. Hitta saker som förenar, precis det som är solsidan. Det är ett snävt ämne, men det görs brett för att det håller så hög kvalitet och så hög nivå. Så det blir folkligt. Och då kan du skapa fame, för att då kan du också, jag kan diskutera solsidan med min mamma. Jag kan inte diskutera Red Bull med min mamma. Och nu vill jag inte säga att Red Bull gör ett dåligt jobb, jag tycker de är jätteduktiga. Men de blir inte så breda. Och därmed så kommer de...
Ja, men det kanske inte är deras fokus heller att bli.
De kan ju sluta över hela världen, så att de har ju en otroligt bra marknad. Men jag tror att de skulle ju... skulle de göra sig ännu större i form av sålda produkter, så skulle de behöva bredda sig ännu mer. Och det gör de ju nu, var de väl inne i några nya sporter som inte var de typiska, liksom... slänga sig ut för berg eller snowboard och sådär, Formel 1 eller något sånt. Men det är några år sedan de gick in där. Men jag vill bara poängtera den, vad gäller kommunikationsmålgrupp, prata med alla som köper inom kategorin och hela tiden. Vad det gäller produktionsmålgrupp, förstå vem som använder och köper produkten. Och som ett till exempel på det här, jag går igång lite på det här, för att det här, det är faktiskt så, man blir ju planer för att man är intresserad av människor. Man är väl någon sån här, skulle hitta sanningen, men behövde månadslön och handla på reklambyrå. Jag kommer faktiskt, jag hade en föreläsare i Lund i sociologi, och han sa så här: ja, men du vet, det här med hitta sanningen, det är en lång kö här bakom mig på de som har gett sig in på den vägen. Och ja, man blir ju rätt lycklig, men man blir inte så rik. Och så skrattade åt det där i klassen, kommer jag ihåg. Och jag kände att de hade lite grann, han faktiskt uttryckte var någon slags trötthet i att vi kom hit men inte längre. Och då kände jag så här, men det måste finnas någon annanstans, någon som har mer initiativ och vill att ta reda på de här. Ett motiv framförallt. Och det har ju företag. Så därför hamnar det här med vad som är intresserade av människor. Och då kom en annan grej som också är den här, det här är jättemycket av det jag säger kommer från en bok som heter How Brands Grow av Byron Sharp, som är då australiensare. Och om du gör en undersökning idag så här, vad tycker du bäst om, varumärke A eller B? Ja, då säger 30% A. Och så gör ju de flesta företag. Så liksom, du gör en enkät eller telefonintervjuer eller vad du nu gör, och får lite kvantdata, och så har du den. Och sen gör du samma undersökning något år senare för att se så här, har det förändrats, har det gått upp eller ner. Vad vi aldrig gör, det är att kolla vad samma person svarar vid de olika tillfällena. Och när man gör det händer någonting otroligt intressant. Vad de hittade, de kallar det så här single source analysis. Så att om jag frågar då idag, varumärke A eller B, då säger 30% A. Så frågar jag om ett år, då säger jag ungefär 30% A också. Mellan, ja, där omkring, 29 kanske, geotalet. Men av de som har svarat A den första gången och A den andra gången, så har mellan 30-50% av personerna bytts ut. Och det här tror jag, det tänker man inte om. Man tänker ju på att man har sin klan av liksom fans. Ja,
att det är samma som följer, men det är inte det.
Nej, och för mig är det här ett tecken på en otroligt ytliga relationer vi har med varumärken. Varumärken betyder ingenting. Och det här med att varumärken skulle vara personligheten, glöm det.
Att, och ändå så tatuerar folk in varumärken i sina kroppar.
Ja, du ser kanske någon som gör det. Men varför gör de det då?
Ja, det vet
jag inte. Tror inte att de älskar. Ja, de kanske älskar varumärket. Men alltså, de är så få, de är så sällan. Det är samma sak som den här Harley Davidson-klanen. Jag menar, han går igenom i den här boken bland annat, så går han igenom just Harley Davidson och Apple. Och Apple, det är svårt att få tag på datan för det här. Men Apple år 2000, när kanske deras klan var som starkast, skulle jag säga, nu är de ju otroligt breda. Då hade de ju samma lojalitet som HP och under Dell. Och Harley Davidson, deras fans, av tre motorcyklar så är en av dem en HD. De andra två är någonting annat, plus att de köper oftast begagnat. Så att de har liksom ingen betydelse för affären. Och vi vill gärna göra det här så himla sexigt med de här. Åh, de älskar vårt varumärke och allt det där. Det är typ som akne här till exempel, som vi sitter på nu. det startades ju av den här byrån av 90-talet med de här jeansen, och det tog fart och de var jätteduktiga på att bara vara galna och liksom hitta på kreativa lösningar på det här. Men sen, en av de huvudanledningarna till att det gick så bra har jag fått höra. Men det här tror man inte. Man tror att liksom varumärket var coolt i sig självt och allting sånt. Och det var det ju, tycker jag. Men det räckte liksom inte för att ta det hela vägen. Det var säljtävlingar i butik.
Åh, vad smart.
Så att du förväntar dig att komma in i en butik där folk är coola och dryga och liksom lite svåra. Istället så Acne-butiker har otroligt kompetent och duktig och motiverad personal som är jättetrevliga och personlig service.
Alltså, jag måste ju då transparensen här då. Jag äger bara Acne Jeans.
Oj.
Ja, för att det är de som hur är det min polare brukar säga? Det är de som smickrar min stjärt bäst. Visst är det roligt? Ni kan försälja den.
Det här gäller inte för mig, tror jag.
Ja, i alla fall. Och varenda gång som jag har gått in och köpt jeans, nu har jag kört klänning stenhårt i flera år, men de jeans som jag har hemma, det är liksom fortfarande Acne. Man blir så himla väl omhändertagen.
Mm.
Och de är så gulliga.
Mm.
Och de kommer att titta till en och hur känns de? Känns de bra? Är de lite tajta? Ja, men de ska vara tajta. Lägg dem ner på golvet. Dra upp dem. Liksom. Ja, de kommer att töja sig lite. Eller, du kanske behöver lite längre. Eller så här, lite kortare. Eller, ja, men jag... Vet du vad, jag tror att du skulle gilla de här. Och så går de och hämtar några helt andra par som jag inte har kollat på. Och så drar man på sig dem och så sitter de ännu bättre. Du vet, är ännu skönare. Man blir bara lycklig. Jag blir lycklig av att konsumera hos Acne. Så då var det sagt.
Ja, underbart. Jag vill bara poängtera här nu för att Acne Studios då, som är klädföretaget, vi är inte en del. Vi skiljer så för 3 år sedan. Acne eller AB som jag sitter på och Studios. Så det finns jättemycket om dem som jag inte känner till. Jag har bara varit på Acne 1,5 år. Men jag tycker ändå det är fantastiskt med just den här. För att jag har ju den förväntan av att Acne är lite svårt och lite attityd och lite krångligt. Och så kommer jag in och så får jag det här bemötandet. Så vi diskuterar faktiskt det häromdagen, jag och en kollega. Tänk om de var kända för att de hade bra service och har bra service. Då blir det ju ingen diff i förväntan. Så det gynnar dem förmodligen väldigt bra. Sen en annan grej som jag tycker är kul. De har precis ändrat sin logga. Acne Studios. De kan ändra den hur många gånger som helst. Och det insåg varför. För att, har du hört namnet en gång så kommer du aldrig glömma det. Och det är en otroligt bra brand asset att ha det. Kan du säga det om ditt företagsnamn?
Alltså mitt företagsnamn, det är ju lite så här.
Retorikiska. Vi diskuterade retorikiska just för att det skulle vara det.
Ja.
Jag tycker du har det.
Jag hoppas att jag har det. Jag vet i alla fall att folk som väl har lärt sig uttala det, jag glömmer det aldrig. Annars så ger de upp och så googlar de bara Camilla och retorik. Och tack och lov så kommer jag upp. Och jag försöker. Och jag försöker verkligen så här. Ja, men tänk turkiska, grekiska, retorikiska. Det är ett språk. Ja, smart. Ja, men du, retoriska eller retoritiska. Och du vet, jag får så många konstiga stavningar. Men det är alltså K som gäller. Retorikiska.
Så du skulle inte ha den slogan så här, nej, det är inte grekiska, det är retorikiska. Nej, vi ska inte ha någon slogan.
Nej, men jag har ju som en undertext för ord, makt och ord för.
Just det.
Som jag är väldigt förtjust i.
Ja, för jag tycker den är svår att minnas.
Ja, gud ja, den är inte gjord för det. Utan den är mer min känsla för vad det jag håller på med handlar om. För det är makt och påverkan, det är inget annat.
Mm. Det är det. Det är det verkligen. Men vi har en del konkurrenser. En sak, nu är jag liksom...
Massor av konkurrens.
Du är mer PR än vad jag är. Alltså jag älskar PR, men jag jobbar inte lika mycket med det som du gör.
Nej.
Det är ingen som riktigt pratar om det här med att redaktionell integritet har försvunnit totalt.
Det är helt borta.
Ja. Jag tycker det är läskigt. Alltså, så här,
när man ringer runt till, vi gjorde en liten test. Jag kan inte förklara omständigheterna utan ni får bara tro på att det jag säger är sant. Men vi ringde runt till en massa journalister och frågade dem, hur vill du att vi ger dig information om saker och ting som händer för företag? Vill du ha, och då fick vi 2 kategorier. Den ena journalisten sa, nej men ge mig bara skit i att skriva någon jävla pressmeddelande, det är så ute. Jag vill ha all fakta, enkelt, gärna tabelliserat. Jag vill veta var jag kan läsa mer om saker och ting. Och sen, det är allt jag vill ha. Skriv ingenting själv. Det är min grej. Så. Och den andra kategorin sa, ja, alltså helt ärligt. Skriv artikeln. Skriv så mycket som möjligt. Vill du skriva pressmeddelande, gör det. Ge mig fraser. Vi har inte tid att sitta och ta hand om allting.
Mm.
För vi är för få.
Mm.
Och ett pressmeddelande är ändå till för att jag ska kunna stjäla så mycket som möjligt.
Mm.
Så om du gör det lätt för mig att förmedla vidare, så ökar sannolikheten att jag kommer skriva om det. Det var de två kategorierna som utkristalliserades. Jag tycker att det är... jag förstår att när man är underbemannad, att man inte kan. Men det blir så...
Men det kommer från flera håll, för det är en utav anledningarna, tror jag. Det andra är ju att... tidningen idag, dels blivit kontaktade och dels hörs via omvägar att några, både morgonpress och kvällspress, som är redo att samarbeta om innehållet.
Mm.
Där vi kan bestämma ganska mycket. Framförallt om vi inleder en längre relation med dem för en kund, när man kanske skriver ett årsavtal, då har man rätt att liksom hitta på ganska mycket till och med.
Ja, men jag vet ju... bekanta inom PR-branschen som har skrivit artiklar i de stora tidningarna, rakt av.
Mm.
Och journalistisk integritet, ja, den finns hos många. Och journalister som lyssnar på det här nu kommer bli jättearga. Men det är faktiskt bara så det fungerar.
Ja, de drunknar ju tyvärr i det nya medielandskapet, om man ska säga. För det här är en jättestor del av den kakan. Ja. Det är oftast lätt att titta sig blind på vad liksom den nya tekniken erbjuder och förändra beteende. Men under tiden så... Ja, jag tycker man urholkar sitt eget värde på sådant sätt så att man nästan förtjänar att...
Ja, jag liksom... saknar de här djupa analyserna.
Ja, det gör jag med. Men alltså, jag vill inte behöva läsa filter. Liksom. Alltså, jag vill kunna läsa det kortfattat fortfarande och att det ska vara seriös journalistik bakom.
Ja, men om man tittar... Om vi bara går över till London och läser tidningar i London, så är det en helt annan analytisk nivå. Och jag tror att det har mycket att göra med att de har mycket större upplagor. Och därför kan de fortfarande få tiden att göra sitt jobb ordentligt. Medan det idag är mer privilegierade. Nu kan jag inte uttala det ordet, kände jag. Privilegierade.
Ja, jag har också svårt för det, så jag kan inte försöka.
Ja, men jag tror att jag fick det hyfsat rätt andra gången. Journalister som får den tiden att kunna göra ett riktigt bra jobb. Jag är väldigt förtjust i Fokus till exempel. Som tack och lov kommer varje fredag. För där känns det som att det har gjorts en djupare analys. Det finns arbete bakom. För att den tidningen har de möjligheterna att ge sina journalister att göra ett riktigt bra jobb.
Mm. Men de är få?
Jag tycker att de är för få.
Mm.
Det blir inte bättre av att de stora mediehusen stänger ner lokalkontor ute i landet.
Nej, jag tycker det är en läskig utveckling.
Mm. Men lite off track tillbaka.
Ja, lite off track. Men det är en del av allting, för att i det här nya medielandskapet så måste vi hitta nya sätt att skapa räckvidd, för att det är så varumärken byggs och stärks. Så att det redaktionella i vilken form, ja, vi tycker inte om att använda, alltså gör vi reklam så ska folk veta att det är reklam och sen ska vi förtjäna deras uppmärksamhet. Det är så vi ser på det. Men YouTube kliver in jättestora nu, snart en TV4 som sagt, på räckvidd. Andra digitala, alltså vi känner att nu, det är nu det händer. Allt det här vi har pratat om i kanske 10-15 år. Det har varit evangelister ute, det har varit sociala medieguru, så webb 2.0 eran, allt det där. Nu är det inte så mycket prat om det längre. Nu händer det bara.
Ja, men det var ju en fråga som jag fick. Jag skickade alltid ut på Facebook och Twitter. Nu ska jag träffa en sån här person, vad har ni för frågor? Och då fick jag följande fråga. Hur ser du att ditt arbete förändras av det paradigmskifte vi är inne i, där allt mer av kommunikationen sker digitalt i alla sammanhang?
Mm. Paradigmskifte är ju sånt härligt mustigt ord. Ja, så här. Man har ju förberett sig på det här jättelänge. Och trots det så kan man aldrig vara förberedd när det väl händer. Vi diskuterar just det här. Hur förmedlar man framförallt varumärkesbyggande reklam? För att vi har ju sett att aktiveringsreklam, det har ju funkat jättebra. Och där har vi ju Google AdWords. Vi har liksom SEO-optimering och alla de här sakerna för att aktivera och konvertera online. Finns det ju en uppsjö av möjligheter och sätt. Men vi behöver hitta ett varumärkesbyggande sätt. Och där är planens roll framförallt, tror jag, att liksom hitta människors beteenden på nätet. Vi vet att det fortfarande lite grann finns ett framåtlutat beteende när man sitter med en skärm i handen jämfört med tv som är en passiv underhållning. Men då jämför jag med passivitet i tablå-tv. Och om då den försvinner och du kollar på streamat underhåll istället, så ja, det kom, liksom, jag tror så här. På 90-talet, mitten av 90-talet, så fanns det bara en typ av planning. Sen kom mediaplanen och strategisk eller brand planning att dela på sig. Därför att medielandskapet varit så svårt att hantera, så för att ha bra koll på det så var man tvungen att dela på det.
Ja, jag vill lägga till en till.
Ja.
PR-konsult.
Ja, jag är beredd att köpa det.
Tack.
Men PR-konsult gör ju allt.
Ja.
Ja. Men så att, vad jag tror är att planen kommer ju införa mer av en liksom media strategiskt tänk. Det kommer bli viktigare att ha koll på det på ett annat sätt. Vi har lite styrmodligt kunnat hantera det med vänsterhanden de senaste åren. Jag kanske bara pratar för mig själv här. Jag vet vissa som är jätteduktiga på det och andra som inte, men i alla fall. Och sen tror jag en annan grej är framförallt semantik. Jag tror att jag är med och definierar utmaningen som vi ska lösa ihop. Är det ett reklamproblem vi löser, eller är det, vad är det för problem? Och det är där jag tror att definierar man en brief som en reklambrief, då är ju lösningen alltid reklamfilm eller en printannons.
Mm.
Men definierar den annorlunda, då är det ett annat problem du löser.
Ja, är det ens ett kommunikationsproblem?
Exakt. Och det är därför vi har ju en R&D-avdelning på Acne. Och det var faktiskt, när jag började här så tyckte jag det var jättesexigt att de hade det. Och liksom, ah, vad kul att jobba med affärsutveckling och för Acne också, roligt varumärke och allt det här.
För alla som vet vad R&D
är. Ja, och så berättade de, R&D, Research Development, det vill säga affärsutveckling. Sen berättade de, det var två kreatörer som startade det här, det var våran CD, Erik Bergqvist. Och de var kreatörer vid tillfället, Johan Holmberg som då är ansvarig för R&D och Erik Bergqvist som idag är CD. De hade gjort det av semantiska skäl. För de sa så här, av precis samma anledning. Om vi ger folk en R&D-brief istället. Det var samma brief från samma kund, men nu är det en R&D-brief. Vad händer då? Bara för att få se andra lösningar. Och här tror jag att plantera sådana här nya sanningar från det nya landskapet och förstå media bättre hur det hanteras. Ihop med då den traditionella hantverket av att göra riktigt bra kvalitets varumärkesbyggande aktiviteter. Alltså, ofta blir det ju film, ljud, någonting som förmedlar känslor. De två ihop. Så jag tror planners roll är lika viktig som alltid. Inte så orolig för att den liksom kommer försvinna. Lite back to the roots som jag pratade om innan. Men också, och back to the roots var också, förstå medier.
Mm.
Var det faktiskt när jag tänker efter.
Mm. Vår timme är faktiskt alldeles strax över. Tiden går fort när man har intressanta samtal. Jag tänker så här, om du som lyssnar nu tycker att det här med planning är otroligt intressant, då vill jag verkligen varmt rekommendera att gå in på planner.se som Robert var med och satte igång. För där finns jättemycket information och blogginlägg och det finns case där också, eller hur?
Det finns case, några stycken, inte så många faktiskt. Det är inte världens mest aktiva blogg, men vi försöker få till ganska bra inlägg när vi gör dem. Det är mest jag som lägger ut, men det är även andra. Så vi har varit flera kollegor och planer som har varit med i nätverket. Sådär.
Mm.
Så att den kan jag rekommendera. Och där finns också kontaktuppgifter om det är någon som är intresserad av att höra av sig.
Ja, vilket jag hoppas att ni är. För Robert är skitduktig på det. Annars så skulle jag aldrig be honom vara med. Eller hur?
Jag hoppas det.
Stort tack till dig som har lyssnat på oss idag. Jag vill gärna att ni går in på Retorikiska på Facebook eller följer Retorikiska på Twitter och ge mig tips på människor som ni vill att jag ska tala med. Eller bara områden som ni vill att vi ska tala om. För utan er, ingen podd. Stort tack till dig Robert för att jag fick komma hit och sitta här. Superspännande. Jag har verkligen pratat skitlite idag. Det är helt beroende. Du är så självgående.
Ja, men jag känner lite den här grejen att man ska sitta så nära micken. Gör att man blir väldigt framåtslutad. Och fantastiskt ljud. Men det här, jag känner mig så seriös.
Ja, men jag ser hur du liksom tycker att det är lite problematiskt att krypa ner bakom mickskyddet här. Så att din ljudkvalitet kommer att gå lite, men jag hoppas att du som lyssnare har överseende med det. För Robert är helt enkelt för kreativ för att sitta still.
Haha.
Och med de orden så tack så hemskt mycket för idag.